här så är du väl medveten om vittnesedens betydelse förstås.
Ja.
Ha, då annonserar vi på att det är vittnesförhör, målets sista, med för detta kammarrättsrådmannen Peter Wennerholm. Förhöret har begärts av svarande sidan, och det innebär att det är Ingvar Gunnarsson som inleder med frågor som inte har någon ledande ingress utan raka frågor, som i det förra förhöret till exempel. Varsågod.
Tackar särskilt för denna påpekande. Och vill då inledningsvis be dig att först berätta lite grann om din yrkesmässiga bakgrund.
Ja, kortfattat så avlade jag jurkandexamen 1964, och sen satt jag ting mellan 64 och 67 i Stockholms tingsrätt. Och sen sökte jag till kammarrätten i Stockholm, eller då var det bara en kammarrätt. Och där antogs jag och blev fiskal året där på 1968. Och så skickades jag ett par år senare ut på uppdrag och kom tillbaka till kammarrätten 1982 som kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning, för att 1989 utnämnas till lagman, och det var jag sedan i 13 år fram till min pensionering. Det är bakgrunden.
Det här, vi har ju här hört väldigt omfattande om bakgrunden till den förhandling som vi nu sitter och är mitt inne i. Och särskilt då bakgrunden till kammarrättsförhandlingen som du ledde. Det var väl du som ledde den, va?
Ja, det är riktigt.
Inför det här förhöret har du på något sätt haft tillgång till material som har kunnat friska upp minnet?
Ja, det började för mig nu då efter närmare 20 år att i juni förra år så blev jag uppringd av dåvarande representanten för JK som berättade att han ville höra mig som vittne. Och då frågade jag vad finns det för grund för det? Och då sa han, ja, det är den här boken. Och med det avsågs Per Lindbergs bok. Och sen fick jag lära mig att det fanns två böcker av Per Lindberg och en bok av Lars Bojnes som behandlar samma sak. Och de böckerna har jag ögnat igenom i de delar som avser kammarrättens hantering. Och sen har jag också fått del av 159 punkter som kärandesidan har skrivit, och också tingsrättens tryck. Det har jag naturligtvis tagit del av. När jag fick se vittnestemat så stod det att jag skulle uttala mig om kammarrättens bedömning. Och då tog jag kontakt med dåvarande representanten för JK och sa att jag kan inte uttala mig om kammarrättens bedömning eftersom vi var fyra domare. Och sa att om det önskar så kan jag ta kontakt med mina forna kollegor för att stämma av åtminstone huvuddragen av minnesbilden jag har. Och det tyckte han var en utmärkt idé, och det har jag gjort. Så det är väl den bakgrund som jag har. Sen har jag naturligtvis tittat igenom tingsrättens och kammarrättens domar och på vissa delar i vårt protokoll från den här tiden. Och det berodde på att jag hittade en uppgift i Lindebergs bok som jag absolut inte stämde med min minnesbild. Och då rekvirerade jag det protokollet. Och det visade sig då att jag mindes rätt.
Gjorde du någonting för att få en rättssäker process med tanke på det här bakomliggande materialet?
Ja.
Inför den förhandlingen som du skulle leda i kammaren?
Ja. Ja, vi var ju väl medvetna om alla turer som hade varit. Så det första jag gjorde, det var att jag bestämde att vi skulle vara fyra domare mot normalt tre. Och när vi samlades så sa vi oss att nu får ingenting gå snett. Nu måste vi dubbelkolla allting och så noggranna som det överhuvudtaget står i mänsklig makt att vara. Och vi bestämde att vi tar inte del av någonting som sägs i media eller skrivs i media. För då kan vi undermedvetet bli påverkade av det. Och det har de bekräftat nu när jag träffar dem, att det var ingen av dem som hade tagit del av någonting under hela den här perioden. Det första jag tittade på Det var efter vi meddelat vår dom. Då läste jag ledarna i Svenska Dagbladet och DN där man kommenterade vår dom. Sen har jag heller inte efter det följt egentligen någonting. Så därför blev det en stor överraskning när jag läste Lindebergs. Jag läste ju inte de delarna, men jag såg ju att det hade tagits upp i pressen det här fallet i stor utsträckning. Men det var jag då omedveten om. Men så bestämde vi också att vi skulle vara väldigt försiktiga med utredning. Inte avvisa någon begärd utredning, och vi gick ju med på också att göra extra utredning. Då tänker jag först an på den här vittnespsykologiska utredningen. Och ja, det var väl det vi gjorde i den delen. Så, men sen när vi kom fram till den muntliga förhandlingen, då gjorde vi upp ett förslag till förhandlingsordning, och den gick vi igenom med parterna, partsombuden. Och det var inga svårigheter att enas om hur den skulle läggas upp.
Och det innefattade även det material som skulle framföras eller användas under förhandlingen.
Ja, just det. Och sen är det så gammalt en uppfattning hos mig att man ska se till att en rättegång inte bara är rättssäker utan också synes vara rättssäker. Det vill säga att det finns en möjlighet till insyn i vad som sker i domstolen. Och våra förhandlingssalar i kammarrätten, de är ju förhållandevis små. Och här var det ju stort intresse för att komma och höra. Och därför lånade vi en sal ifrån Stockholms tingsrätt, den så kallade tryckfrihetssalen, och som rymde cirka 50 personer. Jag kommer inte ihåg exakt, men någonting i den stilen. Och sen hade Ted Herm sagt att han hade problem att följa rättegången i tingsrätten. Så därför anordnade vi en särskild ljudupptagningsanläggning som skulle göra att han kunde följa med. Och det kunde han, visade det sig, men det kunde ju inte vi veta i förväg, för vi kunde inte testa den här anläggningen, utan vi engagerade dessutom skrivtolkar som hela tiden skrev ner allting som sades, och det visade sig då i samma ögonblick på en bildskärm framför ett skärm. Ja, det var de viktigaste delarna. Sen har det påståtts att vi påverkades av media, men det ligger väl i vad jag har sagt, att det gjorde vi inte. Vi har läst, vi tog inte ens del av det. Det var snarare tvärtom. Vi hade ju, kammarrätten hade ju dömt, jag var visserligen inte med, men kammarrätten hade dömt en gång tidigare och då avslagit Socialstyrelsens talan. Och det som nu regeringsrätten hade ålagt oss, det var ju egentligen bara att vi skulle egentligen göra om rättegången, men själva också ta upp den muntliga bevisningen. Men det var ju i princip ingen större skillnad. Så vi var länge av den uppfattningen att det här målet skulle sluta på samma sätt som det hade slutat förra gången i kammarrätten.
Tack så mycket. Det är några saker under processen som jag skulle vilja ställa frågor om. Och en av dem är den här vittneskonfrontationen som med fotohandlarparet som hade hållits. Har du något minne hur den frågan behandlades i kammarrätten?
Alltså vi hade ju sett på de här videofilmerna under första delen av vår handling. Det vill säga det ändå, vi gick igenom det skriftliga materialet. Och sen begärdes det att vi skulle titta på det igen. Det gjorde vi också vid förhandlingen. Sen har det påståtts här, bland annat i resningsansökan, att Anita Sköde först skulle ha pekat ut Ted Herm och därefter Thomas Allén. Och det är min bestämda minnesbild att så gick det inte till. Utan hon har varit helt konsekvent i sitt sätt att förhålla sig. Hon har visserligen tagit tid på sig att säga något. Hon har sagt att hon tycker sig känna igen eller att Ted Herm förefaller bekant, men hon kan inte säga varifrån. Och här var det frågan om att känna igen någon från ett bestämt tillfälle i en bestämd lokal. Så jag vill bestämt påstå att det påståendet är inte riktigt. Var det svar på frågan?
Ja, det var väl i och för sig intressant att höra. Det fanns ju ett vittne som hördes, en jägmästare Ruben. Var det något särskilt med detta?
Ja, Ruben, det var ju särskilt på det sättet att jag skulle vilja kalla honom för ett bekräftelsevittne. I tingsrätten så skulle han komma för att han skulle bekräfta att den här händelsen i fotoaffären verkligen hade inträffat. Och sen hände det mycket speciella. Han berättade för oss att han kände inte till att de tilltalade satt med i rättssalen. Sen reste han sig upp ur vittnesboset efter att ha avlagt lämnat sin utsaga och vänder sig om. Och då får han syn på Thomas Algen. Och han sa att det var en aha-upplevelse. Men där är han ju. Och han hade en känsla av att Thomas Algen kände igen honom också. Hos kammarrätten så var det just identifikationen om detta var riktigt som det gällde. Så vi använde honom egentligen då som en bekräftelse av det som Anita Skröder och Arne Skröder hade sagt. Och det bekräftade han ju.
Sen var det också ett vittnesmål från damen med hunden. Gerd Olsson.
Ja, jag har sett att
vi
har kritiserats där, och jag såg då i de här 159 punkterna att det påstås att tingsrätten inte satte tilltro till vad hon sa. Men det är inte sant. Det är precis tvärtom.
Det är vittnesuppgift.
Om den?
Det uttalas som vittnen om det.
Ja, han får ju fråga om Ingeborg Olsson.
Jo, men om vad tingsrätten har skrivit, det är väl ingen vittnesuppgift.
Alltså det är väl inte så konstigt om han tar avstamp från det.
Ja, det här är något som leder till ett mer konkret svar, så varsågod och fortsätt.
Ja, det påstår ju då alltså att de betvivlar. Men i tingsrätten står det ju då tvärtom att man inte betvivlar vad hon sagt. Men problemet var att hon inte kunde... Dels hade hon tagit tid på sig att anmäla vad hon hade iakttagit, och dels att hon inte kunde hänga upp sin minnesbild på något särskilt. Så när hon kom till kammarrätten, då hade hon klart för sig att det var viktigt att hon kunde på något sätt ange varför det var just annan dag 1984 som hon hade sett dem där. De här två männen med barnvagnen. Berättade hon vissa saker som precis jämförde sig till det, och det har ju vi tagit upp i vår dom. Bland annat att hon berättade att just de här timmarna så sken solen. Och eftersom det i övrigt var molnigt under den och dåligt väder under den pingsten, så gav det en bild för att det måste vara under annan dagen. Och till bilden hör då att det fanns utredning om att pingsthelgerna 83 och 85 var det bra väder. Så det var det som särskilde. Sen berättade hon ytterligare om platsen var hon sett. Där fick hon en invändning ifrån advokaten Nilsson att det går inte att se det. Han hade varit ute och tittat på där. Men då invände hon direkt utan att fundera på att det är rätt som advokaten säger att det var... Det är så nu, men så var det inte då. För då nu hade det växt upp buskar. Någonting så hade skett en förändring som gjorde att det nu inte gick att iaktta. Ja.
Tog kammarrätten något intryck av tingsrättsdomen?
Alltså, den blev ju på sitt sätt en ram för vår prövning. Men... det första vi gjorde sen vi hade fastslagit var ramen låg. Och det gällde ju frågan om styckning eller inte. Så la vi den domen åt sidan för att inte bli influerade av den.
Sen när man läser kammarrättens... Nej, hur angrep ni förresten problemet med att komma till en slutlig uppfattning när alla dessa olika omständigheter kommit fram?
Ja, jag...
Det är kanske en svår fråga, men...
Jag tycker väl i princip det framgår av våra domskäl. Vi har börjat med att konstatera att det finns ingen direktbevisning, inget vittne som har sett hur styckningen gick till, inget annat. Utan vi får hålla oss till de indicier som finns, och då har vi börjat med skriftlig utredningen som gav någon liten ledning, men inte på långt när tillräckligt. Utan det som blev avgörande, det var ju vittnesbevisningen, och då har vi tittat på varje vittne. Först om man kan säga att den här vittnet har en allmän tillförlitlighet, eller om det finns någonting som rubbar den allmänna tilltron. Till exempel, ja, det kan ju vara olika saker. Och om vi då har funnit att det inte fanns någonting särskilt som rubbade den allmänna tilltron till vittnet, så har vi gått nästa steg och sagt oss att även ett vittne som är tillförlitligt och vill lämna en riktig redogörelse kan ju ha misstag, se fel, höra fel eller minnas fel. Och sen har vi då prövat i vad mån det är fallet. Och har vi funnit det minsta tveksamhet i det, så har vi bortsett från sådana vittnesuppgifter.
Under själva förhandlingen, hände det någonting särskilt som gjorde att ni fick vidta någonting utöver det vanliga, extraordinära åtgärder? Några...
Ja, det stora som jag antar att åsyftas, så är det att ett av vittnena, Anita Skröder, inte infann sig. Sen var det också en incident med ett vittne som plötsligt anmälde sig. Ett annat vittne som... Och då var... trodde jag advokaten Aronsson, men det kanske inte var han utan någon annan som var på alerten och kunde identifiera att det var en person som hade suttit med och lyssnat under förhandlingarna. Och då bortsågs ju från det vittnet. Beträffande Anita Skröder så var det ju så att vi fick in ett läkarintyg från henne som vi uppfattade som ett påstående att hon hade lagat förfall att inte inställa sig. Och det var alldeles uppenbart att hon inte hade laga förfall. Det läste jag upp då i rättssalen, och det var ju Socialstyrelsen som hade begärt att få höra henne, så att jag vände mig först till dem som, och advokat Södermark förklarade att han vidhöll att hon skulle höras och överlämnade åt kammarrätten att vidta åtgärder för att hon skulle då komma in och vittna. Från motpartens sida så kom inget yrkande. Och då kallade vi på, eller ringde vi till henne och föreslog att hon skulle komma så vi skulle kunna informera henne om konsekvenserna av att hon inte inställer sig. Att hon måste antingen prestera ett bättre läkarintyg eller också inställa sig. Och vad det händer om hon inte gör det. Och hon inställde sig och det blev ett kort möte. Hon hade ett uppenbarligen klart för sig redan från början att hon hade inte laga förfall. Och så lovade hon att inställa sig, vilket hon gjorde.
Var det en öppen diskussion detta, eller var det bara kammarrättens ledamöter som höll den informationssamtalet med?
Det var tre av oss. Göran Lundvall var på begravning.
Men ingen protest?
Nej, det var ingen protest. Det var ingen som hade synpunkt. Det fanns inget yrkande från parternas sida. De var ju väl medvetna om att det åligger domstolen att se till att vittnet inställer sig. Och jag tyckte att det var viktigt att hon inställde sig på ett sätt så att... man kunde höra henne förutsättningslöst. Om vi hade låtit hämta henne, det har jag lyckligtvis bara behövt göra, hämta ett vittne under min tid. Men då är ju inte säkert att man kan få de svar som klargör det man vill ha klargjort. Så, och dessutom kunde inte jag se, i det läget så var vi samtliga nog av den uppfattningen att att identifieringen av Thomas Sahlén som kunden inte höll. Så därför så såg jag det så att det låg i hans intresse att hon kom, så att han skulle kunna ställa frågor till henne och visa att identifieringen kanske inte är så säker. Ja, så resonerade jag.
Hur är det med kammarrättens erfarenhet av bevisprövning?
Ja, när jag slutade i kammarrätten hade vi över 600 olika måltyper med olika beviskrav i olika målgrupper. Till och med hände ju vissa målgrupper där man har olika bevisnivåer. Så jag tycker vi har en ganska omfattande erfarenhet av det. Ja, jag tycker nog att det är det som är det viktiga.
Det här med regeringsrättens anvisningar som då begränsade era möjligheter att till just vad tingsrätten eller vad ansvarsnämnden hade haft som utgångspunkt. Hur hanterade ni detta?
Ja, det var ju förhållandevis klara anvisningar vi hade fått. Vi skulle, det var ju nämligen så att Socialstyrelsen hade fått bakläxa av kammarrätten när det gällde ramen för prövningen. Kammarrätten hade fastslagit att det var endast styckningen som skulle få ligga till grund för prövningen om det var befogat att återkalla legitimationerna. Det överklagades till regeringsrätten där man vidhöll att också andra omständigheter skulle få åberopas. Men regeringsrätten sa att Socialstyrelsen har inte hos ansvarsnämnden åberopat annat än det som förekommer i tingsrättens domskäl. Och då är det styckningen som man får åberopa som grund. Och det är den som det gäller för Socialstyrelsen att styrka att den har ägt rum. Och att det då är Allén och Herm som är gärningsmännen. Så det var vår ram. Men jag har ju läst här en hel del som jag får en uppfattning att de tror att regeringsrätten har ålagt oss att hålla en ny brottmålsrättegång. Och det vill jag ju då säga att så var ju inte fallet. Det hade ju varken varit lagligt eller ens möjligt. Vi har ju inte någon åklagare och kan därför inte tillämpa några bevisbörderegler. Vi hade ingen gärningsbeskrivning vare sig i åklagarens framställning eller i den bevisanalys som tingsrätten gjorde. Och slutligen, skulle det vara ett brottmål, då var det ju brott mot skriftefrid och det brottet var ju preskriberat. Och det visste ju regeringsrätten, så därför kan de aldrig ha avsett det. Dessutom åberopar de uttryckligen 15 paragrafen tillsynslagen och 8 paragrafen förvaltningsprocesslagen. Och det var de lagarna vi skulle tillämpa. Brottsmålsdelen kom bara in på det sättet att regeringsrätten fastslog att när det gäller bevisnivån så ska den ligga på samma nivå som om det hade gällt ett åtal för brott. Och det anser jag att vi har hållit den nivån.
Men när ni tillämpade detta så lät ni ju, vad jag förstår, Socialstyrelsen åberopa vissa sexuella omständigheter som då kanske inte direkt härrör ifrån själva styckningen. Hur tacklar ni den frågan?
Jag uppfattade regeringsrättens återvisningsbeslut så att all den utredning som hade åberopats för att Herm och Allén begått styckningen var processmaterial för oss. Och i den ingick då bland annat uttalande, jag tror det var i protokollet över obduktion eller om det var ett senare utlåtande. Där säger obducenten att sättet att utföra den tyder på att gärningsmannen har perversa drag och nekrofila drag, tror jag han skriver. Och mot den bakgrunden så ansåg jag att Socialstyrelsen hade rätt att framföra det som sin åsikt och sen försöka bevisa den. Vi tog ju upp det, men vi fann ju inte att någon av vare sig Herm eller Allén hade sådana drag.
Så är det ju så att förvaltningsdomstolslagen den ålägger domstolen att ha en skyldighet att se till att behovet av utredningen är tillgodosett. Hur löste ni detta? Ja, du har varit inne på det tidigare, men...
Förvaltningsprocesslagen menar du?
Ja.
Jo, finns det en motpart som det gjorde i det här fallet, då är huvuduppgiften att man ska se till att var och en får tillfälle att framföra synpunkter och få del av vad motparten säger. Så att där har man en mindre aktiv roll i processen. Och här fanns det ju då kvalificerade företrädare på båda sidor, så att det krävdes inte några anvisningar från oss om vad de skulle göra.
Det fanns ju vissa krav på att man skulle ersätta exempelvis nu Gerard Fogt.
Ja, det var ju ett...
Varför gjorde du inte?
Jo, därför att det var ju för det första, om man ska ta det lite längre, så var det ju så att det var med anledning av det utlåtande som Rättsliga rådet hade avgivit. Rättsliga rådet hade avgivit ett utlåtande till tingsrätten, och tingsrätten hade begärt det för att utreda dödsorsaken, vilken inte var aktuell hos oss. För oss gällde ju bara styckningen. Så det var Herm och hans ombud som ansåg att folk skulle kunna belysa det här utlåtandet från Rättsliga rådet bättre. Och de begärde att han skulle höra, så vi kallade folk. Men när sen man återkallade den talan, så hade ju de alla möjligheter i världen att begära någon annan kallades att uttala sig. Och jag såg inte något behov för kammarrätten att komplettera utredningen i det avseendet. Det hade dessutom varit ganska svårt att göra. Vi kunde ju då kanske kalla... Vi kände ju inte till vilken inställning de här sakkunniga har, så vi kunde kanske komma och kalla en sakkunnig som hade motsatt uppfattning till Voigt. Jag kan inte se att det fanns ingen annan som kunde kalla en sakkunnig som kunde belysa det på det sätt som Herm skulle önska, annat än just ombudet för Herm.
Var det några andra frågor som ni skulle kunna ha tillgodosett, men där ni inte fann behovet påkallat?
Ja,
jag hade ju, vad jag förstår, ett ganska gott samarbete med företrädarna för parterna när det gällde utredningen.
Ja, det var aldrig några problem. Så att, begärdes det en utredning, så är det lätt att göra det. Jag kommer inte ihåg om jag nämnde det, men det begärdes ju från Herm och Allén att vi skulle förordna om utredning av vittnespsykologer, och det lät vi ju göra. Men sen har det ju kommit kritik emot att vi inte hörde någon för att balansera Langes yttrande. Men Langes yttrande har vi ju inte beaktat, och detsamma gäller Lindblads och Eriksson. Vi har inte utnyttjat dem i våra domskäl, och då fanns det ju ingen anledning att ta upp det.
Ja, men detta så. Alltså, jag har fått svar på de frågor som vi hade från vicekanslern.
Ja, tack så mycket för det. Finns det frågor från kärndesidan?
Jo, då, tack, några stycken.
Varsågod.
Jag tänkte börja med att anknyta till några saker som redan har börjat talas lite om här. Är det rätt uppfattat att du sa lite för ett tag sedan att du hade inte läst några tid eller inte läst, tagit del av pressens rapportering av det här för att ni skulle ha den här prövningen?
Ja, alltså jag, rent generellt så läser jag inte särskilt mycket om brottmål. Och När vi träffades första gången då, så bestämde vi att vi tar inte del av någonting. Sen kan det ju inte hjälpas att någon gång fladdrar det förbi när man sitter och tittar på tv, men då har vi genast lämnat det programmet. Och öppnar man en tidning så kanske det stod någonting, men jag har inte läst artiklarna eller så.
Men det här har ju rapporterats i tidningarna från 84 och framåt. Mm. Då visste väl inte du att du skulle komma och pröva det här?
Nej, men jag sa från det att jag fick det. Och dessutom sa jag att dessutom så generellt så läser jag inte särskilt mycket av...
Men du ser en löpsedel här och var kanske?
Ja, visst.
Vad är beviskravet i brottmål? Vad är det? Så
att säga? Ja, att det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att den man påstår har begått den gärning som har påstått.
Försök kanske att prata lite högre. Jag ser att det är några som inte hör. Det är dålig hörbarhet i salen.
Ja, jag är lite förkyld så jag har lite problem.
Nej, men det går bra.
Ja. Om någonting talar för en viss sak, uppnår man det beviskravet då?
Jag förstod inte frågan.
Om någon har använt lokutionen att någonting talar för att något har hänt eller att något är på ett visst sätt.
Det kan ju vara ett led i en analys, men det räcker ju inte naturligtvis.
Om någonting kan ha hänt, hur är det med det då?
Jag vet inte vad det kan ha hänt. Ja, det kan ha hänt. Ja.
Men är det starkt eller?
Nej, det är naturligtvis väldigt svagt. Ja.
Sen så reagerade jag lite på en sak här. Du sa alldeles nyss att ni fann ingen anledning att ta in någon motbevisning eller någon extra sakkunnig som talade emot Vincent Lange och Frans Lindblad och Margareta Eriksson, för att ni använde ju inte dem i domskälen. Nej. Men ni vet väl inte vad ni ska skriva i domskälen när ni börjar förhandlingen?
Eller? Nej, men vi gjorde fortlöpande avstämningar så fort vi hade hört ett vittnesmål. Även när vi gick genom skriftlig utredning så gjorde vi avstämningar hur vi bedömde situationen. Hade vi då kommit till att beträffande Eriksson och Lindblad så var det ju så att där hade vi ju redan då den utredning som begärts från Herms sida. Och eller om det var Aljena kom då. I form av den här vittnespsykologiska utredningen. Så den delen var väl inget problem.
Och rättsliga rådet då?
Alltså det var ju som jag sa alldeles nyss att det var inte vi som hade begärt det där yttrandet, och rättsliga rådets huvuduppgift var ju att svara på tingsrättens fråga om man kunde utreda dödsorsaken. Sen kom de med vissa andra uppgifter som vi kunde utnyttja, men frågan ifrån tingsrätten det var: kan man utreda dödsorsaken?
Så att när ni hörde Rice och till exempel i kammarrätten, då pratade han inte alls om styckningssättet eller någonting sånt?
Det är klart han gjorde.
Ja, men det rättsliga rådet uttalar sig om styckningssättet?
Ja. Jag sa att vi alldeles nyss att vi kunde utnyttja vissa delar. Men frågan ifrån tingsrätten avsåg frågan om man kunde utreda dödsorsaken. Men obduktionsprotokollet och det var ju naturligtvis material som vi hade anledning att titta på och utnyttja. Och det framgår ju att vi har gjort också.
Sen så pratade vi lite om Anita Schröder av naturliga orsaker. Varför ringde ni inte bara henne? Varför kallades hon dit personligen?
Ja, vi ringde ju henne och det var för avsikt att hon skulle få en fullständig förklaring av vilka förutsättningar som gällde. Det är klart att det är möjligt att det hade räckt med att ringa henne. Men vi valde det här sättet.
Men kammarrätten ansåg det mer angeläget att hon kom dit än att någon representant för rättsliga rådet kom dit?
Ja, alltså rättsliga rådet, jag vet inte varför vi skulle tagit in någonting för rättsliga rådet. De hade ju avgivit sitt utlåtande. Varför skulle vi då komplettera det?
Det finns ingen muntlighetsprincip i kammarrätten.
muntlighetsprincip. Mm. Det finns det ju naturligtvis när vi har en muntlig förhandling, men med princip, om vi ska prata om principer, så är ju i princip en skriftlig process. Men det hade ju ingen betydelse i det här läget. Här var vi inne i en muntlig förhandling, så men det är inte så att varje del som ska utgöra processmaterial måste presenteras i förhandlingen, om det var det du menar.
På sidan 3 i eran dom, om jag minns, ska man se rätt här. Står det, jag kan läsa det, så blir det, så behöver du inte titta själv.
Nej, jag har inte så.
Nej, hos regeringsrätten har Socialstyrelsen gjort gällande att den som grund för sitt yrkande redan...
Det första stycket där.
Ja, förlåt. Mm. Ja. Redan hos ansvarsnämnden åberopat inte blott tingsrättens slutsats att de båda läkarna gjort sig skyldiga till styckningen, utan även vissa andra omständigheter var på tingsrätten grundade den slutsatsen. Är det det här, de här perversiteterna och avvikelserna som avses där?
Det kommer inte jag ihåg.
Vi var inne lite på det. Eller var det något annat? Vilka var
nej, det jag tror att... Jag kommer ihåg... Vänta, det kanske vi ska titta då. Alltså, jag kommer inte så här på rak arm ihåg vad Socialstyrelsen åberopade för...
Men du var ju lite inne på att de hade... Gunnarsson frågade ja, om det.
Men det gäller ju just den här specifika delen att i sin sakframställning så tog Södermark upp de här frågorna och påstod att Arm hade... avvikande sexuella, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men det var ganska defamerande påståenden, och det uppfattar jag så att ni kritiserar att inte kammarrätten ingrep och stoppade det.
Det var inte min fråga. Min fråga var om du kommer ihåg vad de här andra omständigheterna
nej,
var.
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Men du kommer ihåg
det var ju inte aktuellt. Det som hade avvisat var ju inte aktuellt.
Så ni gjorde ingen la inte in det i bedömningen?
Det trodde jag svarade på. Att vi prövade det här påståendet. För att det stod ju då i obduktionsprotokollet, så hade Raj skrivit någonting om att gärningsmannen, det här tyder på att gärningsmannen har nekrofila och perversa drag för att det har gjorts överdrivna ingrepp på kroppen. Och då så prövade vi, skulle då de som nu Socialstyrelsen påstod att gjort det kunna anses ha de dragen, och det fann vi att ingen av dem hade det.
Var det med, fanns det den här gärningen som ålades de här bägge läkarna i eran prövning? Hade den...
Gärningen som ålades?
Ja, styckningen.
Ja, som
ja. Mm. Hade den någon anknytning till deras respektive yrken? Hade de utfört det i sin yrkesverksamhet?
Styckningen? Naturligtvis inte.
Var de tidigare ostraffade eller straffade?
Ja, det var aldrig de som påstod att de var straffade.
Fanns det några anmärkningar mot deras sätt att utöva sina respektive yrken?
Nej, tvärtom så vet jag ju att Herm fick mycket beröm från olika håll. Alén var ju ganska färsk, så att det var väl inte så mycket utredning. Mm.
Hur kom det sig, vet du någonting om det? Hur kom det sig att de läkare som man hade utrett att skrivit ut knark till Katrin da Costa mot sex fick behålla sina legitimationer?
Det var väl inte uppe i vårt mål?
Du känner, ni har inte haft någon sån prövning?
Alltså det, jag vet att det talades om att det var några vittnen som talade om att det hade skrivits ut knark. Och det var någon väninna till henne som sa att Katrin da Costa uppgivit att hon hade några bekanta läkare som har skrivit ut knark åt henne.
Ja, de var namngivna nämligen. Så
Men den prövningen ligger väldigt långt.
Den har inte ni haft hos er på ert bord. Får jag bara ställa en generell fråga. Är man lämplig som läkare om man skriver ut knark mot sex?
Det var ju inte aktuellt i det här målet, så att jag har aldrig haft anledning att ta ställning till den frågan.
Ni har aldrig
haft jag tror alltså att man... Jag hade ju ett mål som också var rätt uppmärksammat, och det var det här svarta papper och vita rockar. Och där var det just frågan om läkare som skrev ut narkotika trots att det då inte var medicinskt befogat. Men jag tror inte man kan svara på en sån fråga. Det beror på hur pass mycket eller lite det är och omständigheterna i övrigt.
Om det i eran prövning hade hörts en eller flera personer som har träffat och talat med Katrin da Costa efter pingsthelgen. Mm. Hade det kunnat påverka bedömningen om hon hade styckats under pingsthelgen eller inte?
Det är klart alltså att om det fanns utrett att hon var i livet efter pingsthelgen, så kan det ju inte ha styckats under helgen. Men vi behövde inte med den prövning som regeringsrätten hade ålagt oss gå in på den frågan.
Huruvida hon var styckad? Eller när?
Det var det frågan gällde.
Att det var inte alls kopplat till när det här skulle ha hänt. Det var inte relevant.
Nej, frågan gällde bara, har de gjort sig skyldiga till den här styckningen eller inte?
Men det var inte fler frågor.
Någon ytterligare fråga från JKs sida?
Nej, tack.
Nej, då är detta sista vittnesförhör i målet avslutat.